Jag har bara två lägen, antingen står jag still eller så går jag jättefort. Och det känner man så fort man stannar och har liksom någon typ av ylle. Och så lite uppförsbacke, det är lite Montmartre-känsla att komma upp hit. Ja. Mycket lite, men ändå trappor. Jag gillar sådana, det här kan vi spara detta till podden kanske. Det här försnacket som alltid blir roligare än själva inspelningen.
I don't really feel it, I'm sorry, it's not my kind of thing. I prefer the old one.
They've took away everything that Leeds stands for.
Ett nytt klubbmärke i helgen, din spontana reaktion på det?
Ja, det är några jävla bakåtsträvare där på kansliet som har...
It's sleek, it's clean, it's immediate and it's something really stands.
This new badge represents what Manchester City is. I, for one, I'm going to leave these offices and go straight to a tattoo parlour and I'm going to get a massive one tattooed on my back. That's how good it is.
Hej och hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av Beyond the Badge podcast, avsnitt nummer 147.
Det är det ju inte.
Nej, 24.
26.
26. Ja. Idag så har vi med oss en gäst. Kärt barn har många namn, Leonard.
Ja.
Kan du nämna några?
Ja, men det är väl, vår kära gäst är ju känd som, får du säkert höra väldigt ofta också, men Morgan Paulsson, Tiffany Persson, Mini, men kanske framförallt som...
Du är unik.
Och vad heter jag? Torbjörn Mjaland. Mjaland, det är ett jävligt gött namn. Nu är det så här att Mini är Johan, det är jag som är i Micke. Va?
Ah,
och det är Johan som är lite speciell kan man säga.
Ja,
och Micke är han som tar hand om honom. Så lyssna på Andrew WK på toaletten.
Det är Anders Jonsson som sitter här.
Ja, just det. Ja. Hej, hej. Vad kul att vara här i avsnitt 147-24-26.
Yeah. Kul att ha det.
Väldigt trevligt att vara här. Jag sa innan jag kom hit så här, jag fick lite Montmartre. Ni sitter ju på Söder. På Söder. Och där fick man gå upp hit liksom för trappor. Och det är något väldigt trevligt med uteserveringar som är i trappor. Alltså vet när man liksom... Man
bord som lutar liksom.
Nej, de människan är så klok så att vi... Men vänta, om vi lägger dem på olika nivåer så här. Så att jag tror att man sitter på samma nivå. Jag vet inte om det är två som ser ner på de andra.
Exakt, det vore stökigt.
Men det ger lite Montmartre-känslan. Sen saknas ju själva kyrkan här. Men annars är det ju ganska likt.
Vi har ju pratat Söder med andra gäster, Fredrik Backman senast. Jag kommer ihåg att du David, du liksom la ju fram Söder som att det var väldigt positivt. Och den kära Backman liksom sågade dig ganska hårt då. Du som också är Anders som är inte stockholmare, vad känner du inför begreppet Söder?
Men Söder är väl trevligt. Backman är så jävla negativ. Det förstår man ju. Han hejar på United. Som ju kom undan med en hårsmån i söndags när man trodde att det var den matchen man skulle snacka om hela veckan. Men det löste Liverpool på ett härligt sätt. Nej, utan att jag tycker om mina systrar. Jag har tre systrar som är tjeckopjäs. Jag har tre systrar som bor i Stockholm. Eller har bott här uppe. Och min svärfar som är förebilden till Morgan Paulsson. Han är gladliga, han är medveten om detta. Han är exakt så när vi är ute och reser med honom. Vi är nere i foajén på hotellet så kommer han. Och då kanske vi, när vi hade småbarn, vi var i Rom. Då hade vi småbarn och väntade i 40 minuter på denna människan. Då kommer han ner, inga ursäkter. Ja, då går vi! Kom igen nu! Och så ut. Han bor på Lidingö. Den här mannen, Peter. Och så går vi ut. Och så när man väl har fått igång kidsen igen och så ut på stan och så, vad heter det, barnvagn i Rom, jag rekommenderar inte det. Det är liksom, kan vara världens minst handikappanpassade stad.
Och bara gatstenen.
Men Forum Romanum med barnvagn, det är liksom som en enduro. Det är den känslan. Men då har man precis gått ut från hotellet och då hör man Peter. Åh herregud, jag har på att svimma, jag måste ha en cappuccino eller någonting. Kan vi ta en paus? Så att, han är då förebilden här. Så jag har varit och är väldigt mycket i Stockholm. Och tycker om Stockholm väldigt mycket.
Mm.
Ni hör ju till och med att jag håller på att bli stockholmare nu.
Verkligen.
Nej, så att jag förstår inte Backman alls. Var bor han? Äger han hela Norrmalm? Typ. Söder förknippar jag med Hammarby och min bror Thomas som hejar på Hammarby. Han hejar på Hammarby och Stoke. Så att, ja, jag vet.
Han har haft ett tufft liv.
Ett jättetufft liv. Och jag växte upp med en Stoke-vimpel ovanför min säng.
Ja, ah, okej. Okay.
Det har inte påverkat mig. Jag har inte fått några benbrott eller sånt. Eller men för livet. Men så han, jag vet inte riktigt. Vi har en tung arbetarådra i släkt. Min farfar var socialdemokrat och sådär, jobbade med Tage Erlander. Så vi har ju det här, jag tror att min bror tyckte att Stoke, all right. Den känslan lite sådär. Ja, Men, så att jag har vuxit upp med Stoke och Hammarby.
Och du blev inget dera?
Nej. Jag fick en tröja när jag var 6-7. Min pappa dog när jag var 7. Men han var ute och reste mycket. Han var journalist. Och en gång så var han ute och reste i Europa. Då kom han hem med Ajax och Arsenal. Tröjor till mig. Mm. Då visste jag ju knappt vad det var. Alltså, jaha, coolt. Vad snygg. Så det var den tröjan från 70. På tal om detta. Jag har en present till... Det är framförallt till Leonard, för jag känner ju inte det andra. Men jag tar med presenten nästa gång.
Jaha, vad spännande.
Jag tar med, och det här är ingen ny bok. Det är faktiskt min bok. Men det gör väl ingenting. En bok om Arsenals tröja. Historiebok.
Vilken läcker jäkel alltså. Kolla på den här.
Ja, fett.
Nej, men... Så den tröjan fick jag, den här 70-71-tröjan som ju kan vara en av de snyggaste fotbollströjorna.
Måste vi bläddra fram den här?
Ja.
70-71.
Den kortärmade fick jag. Först hade man väl en långärmad någon gång, sådär, kanske på en FA-cup.
Men då vill du verkligen ge bort den här?
Det är ju, ja, jag vill verkligen ge bort den här till en människa som jag vet kommer att uppskatta den väldigt mycket. Så att den fick jag.
Oj, vad clean.
Den är väldigt clean. Det är liksom en röd kropp och bara en kanon, en sned kanon från sidan på bröstet. Och sen är det de här klassiska vita ärmarna som jag tror kom någon gång, typ när Herbert Chapman och de kom in i spelet på 30-talet eller 20-talet. Och sen en röd liten board längst ut.
Ja, den här är ju otroligt... Det svider ju, ska jag ju säga, för jag är ju Fulham-supporter. Så jag vill ju inte gilla något som har Marsson att göra, men det är ju ett praktiskt... Verk det här.
Wow. Den är väldigt fin. Och väldigt mycket 70-tal tycker jag. Jag tycker den känns väldigt... Och det var ju då jag är född 67, så jag växte ju upp liksom med 70-talsgänget. Och då gick det ju bitvis ganska bra för Arsenal.
Otrolig läcker.
Ja, den sträcker sig fram till 2014. Så jag tror det var precis innan bytet till Adidas.
Tack så mycket. Vad glad jag blir. Min pappa säger ju sig hålla på Arsenal i alla fall. Så han kommer
sig?
Ja, men han är inte så fotbollsintresserad. Han säger att han håller på Malmö och Arsenal. Men,
ja. Det är säkra kort. Eller inte nu längre, men ett säkert kort.
Vad hände med Ajax-fanskapet då?
Jo, jag vet inte varför. Ajax var ju väldigt inne då. Och Holland var väldigt bra, kan man ju lugnt säga. De har ju rätt många bra spelare. Jag vet inte om jag har sett klipp på YouTube med totalfotbolls... När de är 9 man i princip som jagar bollen. Alltså, som får Liverpool att framstå som en dagisklass. Alltså det ser ju helt bizarrt ut. Liksom. Men,
ja, men det är ju Cruyff och Neskens
hela så det var ju liksom Cruyff var kanske min stora fotbollsidol. Och man minns Västtyskland. Ja, men jag gillar ju liksom, jag var inte så här superanhängare. Alltså man var ju alla spelare på något sätt. Liksom Sepp Maier om man stod i mål. Eller Dino Soff och de här. Och sen var man Beckenbauer och Cruyff och lite sådär. Så att Holland var ju väldigt, liksom, och Ajax framförallt, liksom, var den klubben på något sätt. En av Europas största klubbar just då. Så det blev Ajax. Men den har jag liksom inte fortsatt med mer än... Ja, Ajax slog Feyenoord. Du gör man en liten näve sådär i soffan. Men det behöver liksom det behöver inte vara med än det. Men nu är ju de väldigt roliga att titta på.
Men när de möter Tottenham i Champions League-semifinalen, då måste du ändå...
Det var ju jobbigt.
Ja, jag förstår det.
Var lite jobbigt. Och det var jobbigt för att man visste om det är kanske sista gången vi ser detta gänget på något sätt.
Ja.
Tillsammans. Och så blev det ju nästan i alla fall. Ja. Nu är de lite utspridda. Men det var lite jobbigt eftersom... Jag såg ju den här dokumentären på Amazon nu om Tottenham.
Mm.
Och för jag tycker det är kul med sånt. Och jag kan inte riktigt köpa det här med hata andra klubbar. Eller liksom, jag vet inte. Jag tycker inte det hör hemma liksom på det sättet. Sen kan man... Jag menar, what you think Tottenham, shit! Och hela de Jack Wilshere-grejerna. Det gör man liksom lite med glimten i ögat, tycker jag. Och eftersom, jag menar, jag är en svensk Arsenal-supporter, så det är inte så att jag hänger uppe vid Seven Sisters liksom och bråkar med dem varje fredag, utan att någonstans så tycker jag att man ska fotbollen ska lyfta, eller idrott ska liksom lyfta på något sätt. Och gör man det, sen kan det vara roligt att häckla sådär när man är på en match, att man liksom slänger käft på något vis. Men det var en väldigt intressant dokumentär. Det var ju roligt att se Mourinho. Är en väldigt komisk människa på många sätt. Medvetet och omedvetet.
I think, well, you save the penalty. They try to put huge pressure for another penalty to be given. This is the difference between a team of and a team of good guys. But the story of football is that the teams of good guys, they never win. So fucking hell. Be a and the way the game is going, they know Toby has a yellow card. I promise you, they know.
Det är nästan roligast när det är omedvetet ju.
Ja, verkligen. Ja. Men han är ju tydlig på något sätt. Och då blir man ofta en rolig, komisk figur. Ja. Det är ju sådana jag jobbar med. Så att, dålig självbild, det är också en bra egenskap.
Vad får den för IMDb-betyg av dig då?
Amazon, alltså, jag sa ju den med City också. Och jag har ju sett fler All or Nothing om amerikansk fotboll. Den bästa kanske var, vad heter de, Michigan, som handlar om college-laget. The Wolverines som
jag tycker att det är så jävla är allting är så positivt. Ja. Allting är liksom kanon hela tiden.
Absolut.
Kanon. Och det kan.
Bra. Just i den var det ingen nej, men det blir lite tillrättalagt och även de scenerna när det är konflikter känns ju också lite tillrättalagda på något sätt. Men det där vet man inte. Samtidigt så tar man det med en nypa salt. Alltså att man vet om att ja, men det är klart att vi kanske inte kan öppna alla samtal liksom och visa allt liksom. Men tar man det bara, för jag har ju tipsat min son som ju spelar fotboll och är jätteduktig, att bara kolla på den, bara för att se ledarskap. Och det är ju folk i min sons ålder som sitter där och har problem och undrar, får jag spela? Så att det är rent liksom idrottspsykologiskt och gruppmentalitet och sånt, så tycker jag ändå att de är rätt kul att titta på. Men jag håller med, de är lite
nordkoreanska så. Kanon allting, super.
En nordkoreansk dokumentär om Tottenham.
Riktigt stökigt. Stackars Son.
Man inser hur stor Son är.
Ja.
Och han är kanske Premier Leagues mest underskattade spelare.
Ah.
Alltså det är verkligen helt otroligt. Så fort de behöver vinna något.
Så gör han fyra baljer.
Helt makabert. Hade han varit engelsman så hade han liksom, alltså han hade varit...
Nej, det hade varit världens bästa spelare hade han
ja,
gjort det då.
Verkligen. Ja, verkligen.
Ja.
Men nu fick vi inte något IMDb-betyg här. Så att,
nej.
Ja, ja, ja. Jag kan väl ge en 7 av 10 kanske.
Mm. Michigan State?
Den får nog 9 av 10 faktiskt. Ah, okay. För det var så mycket kring kidsen och traditionerna. Den var bättre.
Och Sunderland till I Die?
Den gillar jag.
Nu den var inte lika till rättare. Där var det ändå lite
det som gör den bra att
öppna liksom, kontors.
Sen handlar den lite kontors, ja precis. Mm. Men det var ju en intressant, alltså man tycker ju väldigt synd
om alla.
Om allt och alla där uppe. Och inser vad den visar tycker jag är, när man hejar på en klubb som Arsenal, som ändå är en stor, tung topp, jag vågar knappt säga en siffra efter, men en topp 4, topp 6, topp 2, topp 1 snart. Thomas Partey. Oh! Så känner man just att heja på Sunderland. Det kunde varit värre om jag hade fått en annan tröja av min pappa. Hade jag fått en Sunderland-tröja, då kanske jag inte hade suttit här.
Nej.
Man vet aldrig. Nej, men jag gillar den. Den tycker jag nog var bättre som dokumentär. Eller den gav ju också en känsla av stan och supportrarna på ett annat sätt.
Liksom. Verkligen.
Det är svårt under covid-19 att ge en bild av supporten.
Verkligen. Jag tänker att vi hoppar till en liten kort faktaruta.
Ja.
Fullständigt namn?
Lars Anders Jansson.
Yrke?
Komiker är väl det som innefattar det mesta. Jag vågar inte kalla mig skådespelare för då känns det som att jag måste bli upprörd på ett sätt ute på staden. Alltså det är den, jag har ju liksom, jag tänker ju inte Jonas Karlsson, jag tänker Jarl Kulle när jag hör skådespelare. Så att komiker är kanske det jag skriver och redigerar och klipper och allt möjligt. Så att jag är komiker.
Men har du någon form av komplex om du ska skådespela med Jonas Karlsson-typer?
Nej, inte alls. Nej? Jag har alldeles för gott självförtroende. Ja. Jag är som Obelix, jag trillar ner en stor gryta med självförtroende. Nej, det har jag inte, för jag vet väl också vad jag kan bidra med, alltså i produktion och sådär.
Vad är den vanligaste tre frågorna du får när du går på fest?
Vill du ha en till? Bjuder du ja? Nej, men det, man kan väl få... Går det verkligen att skämta om allting? Den frågan har man ju fått ett par gånger. Och sen... jag ställer mycket frågor när jag går på fest. Jag får nog inte så mycket frågor. Sådär. Var kommer Tiffany ifrån? Kanske någon undrar och sådär. Och hon kom från Mordor.
Ja, det gör hon.
Hon är den kvinnliga urkhajen i hela Sagan om ringen. Nej, så att det blir väl mer liksom frågor kring populära karaktärer och sådär. Det brukar man ju. Att skämta om allting, det brukar jag oftast vara. Det måste man ju kunna få göra. För att det är ju inte det som är det värsta i samhället, tycker jag.
Jag skulle tröttna på den. Alla så här komiker får ju den frågan. Så kan man skoja om allting när man sitter i Nyhetsmorgon? Precis. Ja, allting förutom ditt fula jävla ansikte skulle jag säga. Och ett syre ansikte.
Ja, tack till Anders Jansson. Det är jättekul att du kom.
Se min film.
Varför släpper ni ut mig?
När det gäller utvecklat starkt över jag.
Nej, men du måste ha kokat ner det till ett svar som du har. Att säga, jo, det beror på vem avsändaren är.
Ja, men absolut. Och så känner jag verkligen att det, man ska kunna skämta om allt. Men ju känsligare ämne, desto roligare måste skämtet vara. Och sen när man sitter och lyssnar på stand-up så tycker jag det handlar om att visa publiken att jag vet vad jag pratar om. Och då kan man gå ut på rätt slak lina. Men om publiken känner sig trygg, att man inte bara slänger ut sig könsord och svordomar och till höger och vänster försöker vara provokativ. För det tycker jag liksom att Sverige är väl inte kanske det landet man ska stå och liksom säga könsord. För vi har sett och hört det mesta, känner jag, som svensk. Jag tycker inte svenska blir, sociala medier möjligtvis, notwithstanding. Men jag tycker ändå att svenskar har, sluta, gå vidare, säg något kul. Mm. Alltså de blir inte så lätt provocerade liksom på något sätt. Ibland kan man känna att vissa komiker ger sig in i områden eller ämnen för att vara provokativa, men sen landar de aldrig. Alltså. Mm. Och det kan jag känna att som komiker har man ett ansvar om man ger sig in i ett ämne att veta lite grann vad jag kan. Jag tar med mig publiken dit på något sätt. Så det handlar lite om trygghet och det här självförtroendet kanske också.
Jerry Seinfeld brukar jag återkomma till. Han säger att folk som liksom, han är en clean comic som inte svär. Han påstår att de som svär efter varje mening, det är de som liksom är, att de inte litar på sig. De är inte tillräckligt roliga liksom.
Nej.
De måste lägga till ett fuck eller.
Ja, ibland sänker det ju ett sätt som man pratar på. Eller liksom beroende på vilken, var man kommer ifrån. Mm. Seinfeld kommer ju liksom från sin bakgrund och har ju liksom skrivit och honat sitt material liksom framför publik. Men om man är uppväxt på ett helt annat ställe, kommer från ett annat område, annan utfärg, annan bakgrund, så kanske det ingår i det här liksom tugget på något sätt.
Är det skillnad på Boston och Long Island som han är från?
Exakt. Ja. Jo, men verkligen. Så att jag tror, jag älskar Seinfeld och han är ju en mästare på att formulera sig, men jag kan också uppskatta Dave Chappelle och Chris Rock och de som är kanske lite mer.
Säg inget dåligt om Seinfeld i det här rummet, för då kommer David förfölja dig till ditt hotellrum ikväll, sätta eld på din säng när du sover och sen skylla på mig. Det är det som kommer hända.
Nu hörde vi det, det vad som kommer hända. Så nu har vi fått en beskrivning.
Vad är det mest nördigaste du har gjort?
Oj, jag har ju supermycket nördgrejer. Mest nördiga jag har gjort. Ja, det kan vara att vi har spelat väldigt mycket spel i mitt kompisgäng ända sedan vi gick i skolan, och på högstadiet så kom ju rollspelen till Sverige till exempel.
Dungeons & Dragons. Lelle, right up his alley.
De har hånat mig i veckor för att jag växte upp med Drakar och Demoner.
Skillnad med Leonard och mig är att jag är nu lite äldre än vad du är, Leonard, så att då. En kompis till mig, hans pappa är professor i reglerteknik och var mycket i USA. Han tog ofta med sig någon kul grej från USA. Han tog med sig den första Apple-datorn och där satt vi och spelade spel runt en 6-tums skärm, 5 personer, och tyckte detta var det coolaste. Och sen så tog han med sig Dungeons & Dragons rollspelet som precis hade kommit då i mitten på 70-talet. Så vi börjar med det och sen så börjar vi med Call of Cthulhu. Och Call of Cthulhu, det går ju en serie nu som heter Lovecraft Country på HBO. Som inte har så jättemycket med Lovecraft att göra. Men Lovecraft Country är ju liksom området i nordöstra. Nu pratar vi Boston, utanför Boston. Mm. Där Salem och Massachusetts och Maine och allt där. Stephen King County liksom. Mm. Vi gjorde en resa till författaren H.P. Lovecrafts stad. Och den ligger på Providence, Rhode Island. Och besökte alla miljöerna i hans böcker. Det var nord, det kan vara bland de nördiga. Men jag kan rekommendera att göra sådana här litterära resor är jävligt trevligt. Så att vi har Edinburgh är vår nästa destination.
Men var det andra människor på liksom
Walter Scott?
Ja, fast inte just då, men det är rätt så populärt för att Lovecraft, okay. Stephen King hyllar ju honom som en av USA:s, tillsammans med Poe och några till, Nathaniel Hawthorne, som kanske är en av skräckens största i USA och sådär. Sen var det en mycket märklig man privat, han var liksom homofob och rasist och allt möjligt spännande. Men så hans böcker och hans berättelser har liksom levat kvar och är fortfarande väldigt aktuella idag. Och det finns ett rollspel kopplat till den världen han har skapat. Så vi åkte dit och nördade och tog bilder vid bibliotek. Men det finns ju en kultur av detta i Providence, för det är ju deras, en av deras litterära söner. Så att det fanns ju andra gäng som också hade varit där. Det fanns kartor, det här ska ni gå. Det här huset var med i den här berättelsen. Så det var liksom nördigt, men vi var i rätt sammanhang av andra nördar på något sätt.
Men jag kanske är dum i huvudet här nu, men Dungeons and Dragons, en mer modern, inte den liksom Stranger Things på Netflix?
Jo, de spelar det.
Exakt.
Exakt det. Ah, okay. Och så det kunde ha varit jag i den källan.
Ah, okay.
För det var ribbad trätrappa ner i en gillestuga, ni vet. Och där sitter man och spelar Dungeons and Dragons. Så att när jag började sitta på Stranger Things så var det verkligen en pil rakt in. Det var liksom mitt liv. Och upp och ner, hela upside down, det är lite Lund och Malmö. Så man sugs ner till Burlöf och sen så blir man utspottad någonstans.
Så om man har spelat Dungeons and Dragons så antingen så blir man en skolskjutare eller jobbar inom media då, eller? Kolla på er två.
Och förhoppningsvis båda.
Ja.
Nej, men nu är jag ett ordentligt sidospår, men jag kommer aldrig glömma, det här kan du säkert relatera till, Anders. Vi satt hemma i min kompis källare, men så fanns det ju då granntjejen som var något år äldre, som alla, ni vet, 13-åriga killar, då gillar man ju granntjejen liksom. Och då kommer hon ner, Amanda som hon hette, kommer ner för trappen bara. Ja, ah, hej killar! Vad är ni för någonting?
Ja, ah, är det små figurer och papper?
Jaha, rollspel.
Det kan vara en alvprinsessa.
Nej, det var riktigt, fan vad vi, tyvärr att vi inte stod upp för oss då, men vi skämdes som hundar när hon gick sen. Och tittade inte bakåt.
Idag har hon säkert en svanktatuering och tre barn med tre olika farser. Så att man vet inte vart livet pekar än.
Och skolskjut.
Men vi släpper det nördigaste man har gjort. Och två avslutande frågor här. Vad är världens fulaste klubbmärke tycker du?
Oj.
Har du något top of mind? Som du säger, det här gillar jag inte.
Får jag titta, ja, du får använda den som referens. Den är för övrigt din från mig nu. Så du får titta hur mycket du vill.
Jag har ju redan denna.
Ja, men den är din nya.
Nej, men okay, jaha, oh shit. Och den har ju översatts till flera språk här nu. Så att, jag vet inte. Napoli tycker jag ändå ser ut som Nobelfesten. Liksom, det är någonting. Jag fattar att vi ska hålla det enkelt och vi är italienare. Visserligen Neapel, men ändå. den kan jag känna. Ska ni verkligen ha den? Alltså hade jag sett, det är ju massa, på framsidan här är då Torino, Atletico Madrid och Bilbao, Bayern München, Chelsea, Newcastle och annat. Det är ju rätt så liksom coola grejer. Och så ett N på liksom blå bak, jag vet inte, det känns lite B tycker jag.
Lite trött.
Ja, verkligen lite trött. Så att Napoli, jag kan inte säga att det är den fulaste, för där, det finns nog betydligt fler. Jag umgås ju mest i Premier League och engelsk fotboll. Så jag, liksom, jag kan inte riktigt La Liga och Serie A de här. Men Napoli reagerar jag varje gång när man ser sådär lottningen i Champions League eller någonting där.
Oh. Det är också lite
ett litet suck sådär. Mm. Men fulast vet jag inte.
Det är också lite skillnaden mellan, det är så stor skillnad på hur Napoli är som klubb och vad det är för någonting.
Verkligen.
För det är ju en jävla häftig klubb, ösigt lag, rolig fotboll, och så är det bara den här jävla bokstaven.
Schalke 04, alltså den här är ju, vad är detta?
det är en gruvhammare faktiskt. Det är ändå, det finns ju någon slags
här som går ut där. Jo, ja, jag fattar. Men det känns ju väldigt mycket.
Det känns lite Folktandvården.
Har ni någon, ja, verkligen, Folktandvården möter Jakob i 7B som är duktig på att rita. Den feelingen. Nej, men det fulaste vet jag inte.
Nej, vi landar i Napoli då.
Ja,
så
Napoli borde kunna.
Kan vi få fråga vad du tycker är det vackraste, kanske förutom det vi kommer att prata om då? Har du någonting annat som du tycker?
Klubbmärke.
Ja, som har någonting som är vackert liksom.
Atletico Madrid tycker jag är jävligt fräckt.
Mm.
Den tröjan blir man ju alltid glad, och framförallt nu i dagarna. Så att, och det, framförallt hur arg Simeone har blivit på hela Arsenals hantering av denna värvning av Thomas Partey. och det har gjorts, alla ordvitsar på det efternamnet har gjorts denna veckan. Så vi behöver inte köra dem. Men den tycker jag är ganska schysst. Och sen har jag ju då lite vurm för Ajax också.
Ja, förklarar jag själv. Ja. Vad har du för relation till klubbmärken generellt sett då?
Inte jättemycket relation.
Nej.
Vad känner du när, eller vad är ett klubbmärke för dig då? Om du bara ska definiera det, sätta ord på det.
Ja, men det är väl en, nu är det ju många klubbmärken som har hotats till och uppdaterats. Liksom, och det gör man ju lite grann då och då. Men det är liksom en historia och lite grann en, och det är det, precis som du säger Leonard, hade Napoli haft ett klubbmärke som kanske andades lite mer Napoli. Det här det säger ju ingenting. Det är kanske därför man också inte gillar det. Liksom. Jag vet inte exakt Atletico Madrids historia, men det finns någonting. Ja, men det är som ni vet, Kroatien, man blir glad varje gång de spelar i VM eller EM, bara för att de har den, vad det nu är, de riddar från medeltiden eller vad det är.
Ja, ja, och schackrutorna.
Ja, precis. Ja. Alltså man blir ju glad när man ser, eller Peru som alltid är snyggast av alla på något vis.
Ja.
Som nu, vilka det är, Southampton, eller vem är det som har
härmat
dem lite? Ja. Så ett klubbmärke ska ju dels, jag tycker det ska andas historia, men också kanske ha någonting speciellt liksom. Alltså som känns som klubben, jag vet inte riktigt, det är svårt att sätta fingret på, men Arsenal har ju ett väldigt enkelt, alltså vi har ju en symbol som är väldigt tydlig och kraftfull och har en historia liksom, men
jag har alltid hållit fast vid också.
Ja, verkligen.
Men om
man... Ja, ända sedan början i princip, ja. När man hade typ tre kanaler. Men då låg ju Arsenal sydöst om...
Ja, bra koll, Woolwich.
Och sen var det några skottar tror jag som startade Dial Square Club. Men kanonen har alltid funnits där som en slags symbol. Och väldigt, jag menar, tacksam om man nu pratar branding. Mm. Att någonting som skjuter och är farligt och som är maffigt och sådär.
Ja. Men innan vi kommer in på det vi ska prata om, men du nämnde moderniseringar lite grann. Att vad känner du inför, det är en fråga som vi ställer till alla våra gäster. Vad känner du när Juventus gör sin nya logga? Liksom? När det blir det här väldigt moderniserade, simpla, avskalade märket. Liksom. Känner du någonting då? Eller skiter
alltså,
i det?
Jag kan... Alltså som, jag är ju intresserad av det mesta och även grafisk design och hela den biten. Jag kan förstå det, alltså ur en grafisk design och varumärkesbyggande etik och estetik. Men jag förstår ju vad ni menar, att man ibland känns det som att vissa klubbmärken tar tre steg fram men inte ett steg bak. Och det är kanske det man ska göra när man utvecklar ett klubbmärke. Att man har med sig historien framåt på något vis. Ibland känns det bara som att det är någon som har, nej, vi slänger detta och så gör vi någonting helt nytt. Just för att det ska funka. Det blir nästan för digitalt, man har inget analogt kvar på något sätt.
Ja,
att det nästan blir för mycket någonting man ser på skärmar. Man tänker inte på hur det ska se ut på tröjor eller hur känslan liksom är fysiskt. Så, så att jag kan väl tycka att det är bra gjort, men ni kanske borde ha tänkt lite mer på er historia.
Ja, du är ändå ganska snällt förpackad svar ändå, skulle jag säga.
Ja, men jag har ju inte jättemycket liksom, känslor för just italiensk fotboll. Så, så att jag bryr mig inte jättemycket. Men det var snyggare förra gången, var det nog snyggare, deras klubbmärke. Det kanske byter tillbaka. Alltså mitt Arsenal-fanskap har ju varit väldigt upp och ner. I början, alltså när man var liten, så var det ju Tipsextra. Och då hade ju SVT en deal med British Midlands. Så det var väldigt mycket Wolverhampton, West Bromwich, Sunderland och Stoke. Och det var ju Arsenal kanske var sjätte vecka. Och då fick man liksom, nu är det Arsenal! Då såg man det. Och då var det ju så väldigt lite liksom. Och sen med jobb och annat, vi var ju mitt inne i Hipp Hipp, precis när Invincibles-grejen var. Så att där fick man ju följa Arsenal på text-tv och liksom sådär. Ja, ni har inte förlorat, men jag har vunnit. Och liksom, det var lite märkligt perspektiv. De senaste 10 åren har man ju i princip haft, dels min son då, som har ett stort fotbollsintresse. Och jag köpte ju honom som free transfer. Grattis! Vad är det här för klubb? Snacka inte, ta på dig tröjan. Jag köpte ju Max liksom rätt så kvickt. Och det roliga är Leo som är yngsta syskon. Han Leo vill ha en Arsenal tröja. Min fru hejar på Manchester United.
Aha, oj. Mm.
Ja, och det var roligt söndags. Men då säger Leo som är väldigt ska jag köpa en Arsenal tröja? En Aubameyang, ska du inte ha det? Mamma, vad erbjuder du för någonting? Så verkligen, det är nästan att man känner att han hade en liten Raiola eller någon Kia Urabtjän som höll på att förhandla för honom.
Vad hade varit värst? Om man hade gått åt United-hållet eller helt brutit sig fri och tagit, nej men nu kör jag Chelsea här.
Chelsea hade varit värre än United, ja. Tycker jag nog. Jo, det tycker jag. Nu är det inte Van Nistelrooy, mitt stora hatobjekt. Nej, inte han är med längre. Den här hör man ju nästan aldrig.
Nej, den här är alltså typ You Never Walk Alone känner man igen.
Men den är för lång. You Never Walk Alone. Det är bara Liverpool som tycker att vad detta är härligt. Så sitter alla andra klubbar. Kom igen. Kan vi köra matchen?
Sparka igång.
Ja, men verkligen. Det känns som att ja, men det är tradition här. Nej, men allvarligt talat. Kan vi köra en och en halv minuts version av den här jävla låten? Mitt minne, Max och jag började gå på fotboll på Arsenal när han var typ 10 år, sen det var 2010. Så då började vi åka till London kanske en eller två gånger varje år och titta på en eller två matcher. Ibland kunde man få till en championship-match dagen innan eller dagen efter och få se lite riktig fotboll. Och sen åkte man till Emirates. Men då är det ju framförallt Fatboy Slim som man går igång på, för den kör de ju när de kör typ laguppställningar.
Ah, we can go right here, right now.
Yeah. Right now, right here, right now, right here.
Fatboy Slim som ju är delägare i
GKs.
GKs,
vilket scoop.
Nej, jag har ingen aning.
Nej. Det är ju Sacosex-företaget Fatboy.
Ja, det kan man säkert också. Ja. Brighton and Hove Albion.
Just det, nu när du nämner det.
Han är från Brighton.
Nej, men så att det är liksom när den kör igång där, det är lite, man får lite vibbar för, kommer ni ihåg OS-invigningen i London? De har ju en del musik de kan jobba med, engelsmännen, för de har ju rätt många bra artister. Mm. När de körde liksom de moderna låtarna, det var ju den ena kanonlåten efter den andra. Och då stod Fatboy Slim och körde den, Right Here Right Now, och vad heter den, Rockefeller Skank. Så att den, och sen är det ju lite She Wore a Yellow Ribbon, sån här FA Cup liksom låtar.
Den är väldigt klart.
Men sen, tyvärr, det finns vissa klubbar. Ibland kan jag känna just att hejaramsorna, visst man kan ju inte alla och jag kan inte jättemånga heller, och man försöker ju ändå, det är liksom Mr. Bean i kyrkan, halleluja, den känslan. För att jag är liksom, jag är långt ifrån Sveriges största Arsenal-supporter. Det finns ju folk som verkligen lever i Arsenal, som köper varenda tröja och varenda liksom, och som åker dit hela tiden. Jag kan inte riktigt göra detta. Men jag följer Arsenal väldigt, väldigt intensivt. Men, så ibland är man inte riktigt med på alla ramsor och sånt där. Och då blir det ju Arsenal. Och det, är liksom, det känns ju mer som att den här skrev efter 9 points. Och som tur är så är det flera andra klubbar som har en liknande. Men det bästa med hejaramsor, det är när de är väldigt snabba. Alltså när de typ har, jag kommer ihåg när Jack Wilshere hade rökt en cigarett och det fångades på bild. Och då blev det he smokes when he wants. För att Theo Walcott, jag tror att Theo Walcott hade sagt he scores when he wants om vem det nu var, Van Persie eller någon i alla fall. Och då gjorde de om det till he smokes when he wants. Och det, sånt älskar jag. När man liksom, när det blir en, ja fan, jag har skrivit denna. Vi kör den här. Kör den här. 13 minuter. Vi kör den. Kom igen. Sånt är jävligt kul. Och där upplever jag ju utifrån min bror som, att just en klubb som Hammarby, att det finns mycket humor i häckel på de andra klubbarna, att det inte bara är liksom ni är sämst och vi är bäst, utan att det finns någon typ av finess i vissa grejer liksom. Och sånt är ändå kul när man liksom får en rivalitet att bli lite kul.
En brittisk banter liksom.
Ja, men banter, ja. Precis.
Men den bästa sån där, det är ju nästan när Southamptons Jason Punchen sprang ut för att gå på toa, det här är ju 10 år sedan. Och sen när han kom tillbaka, det är ju mitt i andra halvleken, så kör ju publiken Southampton fansen. Det är härligt, det gillar man ju.
Det gjorde Eric Dyer nu också.
Ja, det gjorde han.
Och blev utskälld av Mourinho. Det var ju folk som tyckte att det skulle bli inledningen på säsong 2 av All or Nothing. Eric, what are you doing? Come out! Och så, man vill inte ha Mourinho utanför toaletten. När man är dålig i magen, fan, nu blir man inte bättre.
Innan vi går in på klubbmärket, vi måste ju faktiskt, vi twittrade lite om det. Gunnersaurus.
Ja.
Vad känner du då? För våra lyssnare som inte är insatta, alltså, Arsenals maskot Gunnersaurus, nu kommer jag inte ihåg vad han heter på riktigt.
Jerry Quay eller något.
Just det.
Ja, något sånt.
Efter 27 år i tjänsten så blir han då permitterad.
Mm. Men han är ju on furlough, alltså, eftersom vi har ingen publik.
Nej.
Men någonstans så kan jag tycka att det är, ni lägger, ja, totalt dealen för Partey blir ju 100 miljoner. Om man nu pratar lön och fees och allting, release clause och allting. Och då kanske det är lite märkligt att samma dag gå ut med denna nyheten. Den hade nog dött, den här nyheten, om inte vår kära Mesut Özil, en av mina favoritspelare som tyvärr aldrig får spela. Han går ut och säger att jag tycker synd om Jerry och Gunnersaurus. Jag betalar hela hans lön så att han kan stanna. Och då blev det som blev nyheten. Liksom. Att han, och det där, det var ju vissa Arsenal-fans som tyckte att fan vad cyniskt av Özil. Hans jävla, för hans PR-game är topp. Nej, jag tycker det. Han är extremt duktig på att få fansen att tycka synd om honom, att tycka illa om Emery. Han är, alltså, de är jävligt slipade liksom, hela hans gäng runt honom liksom, på något sätt. Så jag tycker rent etiskt kan jag tycka det och liksom sådär, men han når ju ut till enorm, han har ju 10-15 miljoner följare på Instagram. Han är ju liksom ett eget varumärke. Men när han går ut och ska rädda den här Gunnersaurus, jag tyckte ändå fan vad schysst ändå. Men då var det jättemånga Arsenal-fans som nej, det är bara cyniskt, det här är bara ett PR-trick. Och nu börjar vi snacka om Mesut Özil. Så känner jag, nej, vad fan, måste vi, alltså, måste det vara vår första reaktion? Liksom. Jag tyckte bara att ja, men det var väl schysst att han betalade hans lön. Men visst, tänker man efter. Så,
ja, men det har ju gått så långt i den här relationen mellan Arsenal och Özil att man hamnar i att det blir två läger. Liksom.
Ja. Ja, och nu vill ju bara alla att kan det bara gå över? Ja. Kan det bara liksom...
Men den här Gunnersaurus, vet ni vem det är eller?
Vadå, det är en kille som heter Jerry. Alltså, om man nu, jag hoppas inte att ni har barn som lyssnar på podden som tror att det är en riktig dinosaurie.
Nej, för att avslöja det för oss. Va? Finns inte tomten?
Nej, men det roliga är att han, Arsenal Twitter är ju en kraft att räkna med, så att han hamnar ju alltid på toppen av alla sådana populäraste maskot. Och då tävlar han typ med West Broms Boilerman.
Och Christy the Cat. Jo, men vem han är som person?
Det vet vi inte.
Vet du vem det här är då?
Det är Ray Parler.
Han som är Gunnersaurus har jag läst av slump. Är, vad sa du att han heter?
Ray Parler.
Ray Parlers svärfarsa.
Är det sant?
Jo.
Nej.
Jo. Om det här stämmer är det ju otroligt att ens våga sparka honom.
Eller? Ja, verkligen. Ja.
Vem är Ray
Parler? Hallå.
Ja, men fan, jag kan ingenting om Arsenal. Jag bara säger det.
Ray Parler är Arsenal-legend. Sån där mittfältare var han, va?
Ja.
Duktig och kämpa.
Engelsk landslagsman. Och ja, fan, han och Vira tillsammans.
Pff, vad är det han kallas för Parler? The Romford Pelé.
Ja, exakt. Det är som, vad hette han? Stefan Rehn kallas för Sundbybergs Zidane.
Två ord man aldrig trodde man skulle höra.
Men vi kan göra så att om det är folk på Instagram eller Twitter, Beyond the Badge podcast, så får ni gärna gå in och bekräfta eller dementera Ray Parlers svärfarsa som Stegosaurus, Gunnersaurus.
Det här känns som det kan vara en bomb i Arsenal-världen.
Ja. Vi kanske gör så att vi delar upp det här i två avsnitt, så rundar vi av här och så ses vi igen nästa vecka. Så att vi gör så att vi säger tack och hej, kör ett litet outro och så hörs vi om en vecka. Tack för att ni har lyssnat.
Den där känslan, nu blev det lite rollspelkänsla, Leon, när du öppnar dörren och så kom det in luft.
Ja, man känner vad det är för skit man andas.
För så länge man är i det så skadas man inte. Nej. På något sätt. Men så fort, och min mamma, bless her heart, hon förstod ju aldrig riktigt så här med rollspel. Så hon kom ju alltid in med bullar och saft.
Gulligt.
Jaha, hörni, och hon kommer ifrån Finland, min mor. Så att hon frågade alltid... Ja, hör jag. Vem är det som vinner nu då? Och då... Ja, mamma, man vinner inte helt. Man överlever, man spelar en karaktär. Okej, hej då! Ja, så bra, ja, så bra.
Jag tror inte att David eller Hampus förstod det heller.
Vad då, vinner man inte?
Nu låter det som när man förklarar soccer för en amerikan. I say it's a 1-1, most beautiful game I've ever seen. What do you mean, no one won? What kind of a sport is this? Tog fan att vi var tvungna att hjälpa i andra världskriget.